Föredrag nummer 11 utav Walter Eilitz på Ljusbacken den 6 augusti 1974.
Nej, tyvärr ber jag att inte öppna. I början av 1500-talet gick en man till en guru. Mannen var en i Indien välkänd historisk personlighet. Han var statsminister i ett av Indiens mäktigaste riken, kungariket Bengal. Det omfattade Västbengal av idag, Bangladesh, Orissa, Assam var ett stort rike. Bengali är ett av världens stora kulturspråk och talas nu av mer än 100 miljoner människor. Denne man var en hindu och härskaren var en mohammedan. Han tog detta ämbete att göra det lättare för hinduer att leva under mohammedansk tryck. Han hade allt vad en människa kunde begära. Otrolig rikedom, makt, hälsa, en vacker hustru, vackra barn. Och en dag mötte han en gestalt, jag har flera gånger talat om det, en tiggermunk, Krishna Chaitanya. Och han var så gripen av detta möte att han inte ville längre vara statsminister av detta stora rike. Konungen blev mycket arg på honom att han ville sluta att vara hans minister. Han kastade honom slutligen i fängelse och med mycket, mycket möda och besvär mutor lyckades han att fly och han vandrade i dräkten av en mohammedansk fakir genom 1000 kilometer tvärs till över Indien till staden Benares. Staden hade ett gammalt namn som nu igen är namn av Benares. Det heter Kashi den lysande. Kash, sanskritroten Kash, betyder att lysa. Kashi är Shivas heliga stat. Shiva är en aspekt av den enda guden som drar bort slöjan av den förgängliga världen, slöjan av tid och rum, att den eviga verkligheten kan lysa fram. Chaitanya satt med en lärjunge, en gudsinvikt, och sade plötsligen: gå ut, en Vaishnava, en vakter, en gudsinvikt, stå vid dörren. Den man som var hos Chaitanya gick till dörren och sade: nej, en mohammedansk fakir står där ute. Och denne så kallade fakir föll Chaitanya till Chaitanyas fötter och bad om undervisning. Han var, Chaitanya kallade honom, den klokaste människan som lever i vår tid. Och han ställde tre frågor. Så tre frågor är centrum, svaret på dessa tre frågor av min sista bok, Livets mening och mål. Dessa frågor är: vem är jag? Varför lider jag? Vad är mitt livs mål? Nu tror man det är verkligen konstiga frågor. Vem är jag? Det vet jag ju. Jag är Pamela. Jag är Gunnar. Jag är Walter. Men det är jag inte. Jag sa det ju flera gånger. Det är så som jag skulle säga: jag är mina byxor, jag är min tröja. För att antyda vem jag är måste jag upprepa en strof som jag har redan citerat tidigare, om det verkliga jaget, att Gud själv undervisar Brahma-skaparen, som är enligt hinduismen inte den högste, men en liten tjänare av den högste, fastän han skapar himmel och jord. Och Gud talade till honom innan det fanns ett universum. Och denna undervisning som Brahma fick gav honom kraft att skapa universum ur materien av den alltid varande Maya, skuggan av evigheten. Och Gud sa det: aham vasam eva gre nanyat yat satta sat param paschata ham yat etat cha avashishyeta sosmyaham. Det börjar med aham. Sanskrit ur aham betyder jag. Jag sannoliken var i begynnelsen. Ingenting annat fanns. Bara detta som är överallt, som tillhör den fysiska och den psykiska världen. Och senare, när det fanns ett världsalt av tid och rum, då är jag. Och senare, när det inte längre finns ett världsalt av tid och rum, det som är kvar som rest, också detta är jag. Vårt lilla jag, vårt innersta väsenskärna, det helt okända inom oss, är en stråle, en glans, en spegelbild av detta stora jag, som finns helt oberoende om det finns ett världsalt av tid och rum eller inte finns ett världsalt av tid och rum. Det finns flera indiska yogavägar som söker få kunskap, få en direkt erfarenhet till detta jag. Detta jag är mycket, mycket annorlunda än allt vad vi känner till i världen. Allt vad vi lär oss i kindergarten eller i småskolan eller på universitet eller ännu senare. Helt, helt annorlunda. Om alla aspekter av detta jag som vi äger en glans inom oss, heter det i Bhagavad Gita: det är otroligt förvånansvärt, underbart att någon har upplevt denna atma. Atma betyder jag själv. Och det är otroligt förvånansvärt att någon kan tala om denna atma. Och det är otroligt underbart och förvånansvärt att det finns någon som lyssnar till det som talar som atman. Men fast den inte lyssnar, känner honom ingen. Om denna atma berättas i en Upanishad att orden vänder om inför honom tillsammans med människans ande utan att ha nått honom. Man kan inte uttrycka det i ord. Jag sa det om denna atma, att det är en droppe evighet, helt oförstörbar. I undervisningen i Bhagavad Gita börjar, då talar den gudomlige läraren Krishna till en lärjunge på slaktfältet Kurukshetra i en världssituation som påminner mycket om vår egen världssituation, omedelbart före ett krig som skulle betyda förintelsen av all ordning, av allt bestående, av hela kulturen. Och det hände också. Med denna slakt började den mörka tidsåldern av tvedräkt och strid, Kali-yuga, enligt eposet Mahabharata. Gita är en del av den där epos. Och här i ögonblicket, omedelbart inför förintelsen, säger Krishna: lär känna detta oförgängliga. Nämligen, vi har del av det. Svärdet kan inte såra det, vinden kan inte uttorka det, vattnet kan inte väta det, elden kan inte bränna det. Ofattbart för tanken är det, oförgängligt, evigt. Det är vårt jag. Det betyder naturligtvis också vapen som inte fanns under Bhagavad Gitas tid. Ingen atombomb kan spränga det, kan förinta denna atma. Det är vårt jag, och denna atma har rättighet att säga jag. Jag är atma, och jag tillhör Gud. Man kan inte komma underfund om atmas natur utan att samtidigt komma underfund om naturen av Gud. Så denna atma är inbäddad i Gud. Det är två och är också en. Min lärare sa det, i samma uppenbarelseblixt händer får man insikt vad är atma, vad är Gud, nämligen denna paramatma, den inre ledaren, den tysta vittnet, den inre åskådaren, som kan bli, om vi längtar efter kunskap och framför allt om vi längtar att tjäna och älska, kan vi få kunskap om honom. Har jag berättat historien om de två fåglar? Nej. Då vill jag tala lite mer om relationen mellan denna droppe evighet och evighetens fullhet, som är en, denna paramatma, atma över alla atmas, och samtidigt bor han i miljarder och miljarder levande varelser, inte bara på vår jord, men i otaliga andra bebodda världar. Rigveda berättar, och denna strof som jag ska citera upprepas i flera Upanishader, att strofen berättar om två underbara fåglar, wunderbart bevingade fåglar, som är mycket förtroliga vänner och har sin boning i samma träd. Rigveda säger i fortsättningen: en av de två fåglar äter det söta och det beska bären av sinnevärlden, den andra fågeln äter inte hans goda bära. Vår atma, vi alla som sitter här, alla i Sverige, hela jorden, äter det söta och det beska bären, bären av sinnevärld. Vi upplever lust och lidande. Vad är trädet? Trädet är kroppen. I varje kropp, i templet av vår kropp, bor enligt indisk erfarenhet dessa två fåglar. Atma, som har glömt sig själv, glömt den evige vännen, identifierar sig med sin kropp, identifierar sig med all lust av kroppen, med all lidande av kroppen, med sjukdomen av kroppen, med döden av kroppen, och blir fylld av rädslan. Och den andra fågeln skådar bara Gud. De hemligaste tankarna ligger i hans syndfält av alla, alla miljarder och miljarder varelser. Du berättar Upanishaden i en följande strof: en av de två fåglar som äter de söta och beska bären av sinnevärlden har sjunkit ned i trädet i kroppen. Det betyder han identifierar sig med kroppen och med sitt psyke, med sitt intellekt och så vidare, och är djupt förskräckt och bedrövad över sin maktlöshet. Man kunde säga att det är ett lidande att upptäcka hur hjälplös en människa är, hur kort livet är, hur lite lust är och hur mycket dominerande lidandet är. I verklighet kan det vara en otrolig lycka att upptäcka det. Det kan öppna en dörr till verklig kunskap. Upanishaden säger: en av de två fåglar sjunkit djupt ned i trädet och är förskräckt över sin maktlöshet. Men om han vänder sig om och ser honom, vännen, och hans gudomliga makt och majestät, så går hans grämelse bort. Hela yoga har ni i denna enda rad, om man vänder sig om och ser honom. Man måste bara verkligen se. Nu kommer en strof till. Om han skådar honom, den guldglänsande vaggan av värtskaparen Brahma, då går han över alla motsatspar i sinnevärlden. Värme och kölden, skam och ära, hälsa och sjukdom, födelse och död. Då går han över dykt och synd och uppnår högsta harmonin med honom. Också detta tyder många vägstycken av en yogaväg. I bhaktifilosofi förklaras att det finns två krafter i världsartet som är sett från Gud en kraft. Han äger oändlig kraft bara i en aspekt av gudomens gestaltlösa Brahma kommer denna oändliga kraft inte till uttryck. En kraft bär till honom, det är kraften av evigt vara, grunden av allt vara. Det är kraften av rent medvetande. Det är kraften av gudomlig lycka. Och denna kraft är i essensen kraften av verklig, helt ohöljd kärlek, som begär ingenting för sig själv. I motsatsriktning, en annan kraft. Sett från Gud är det en kraft. Sett från oss är det flera krafter med olika pilriktningar. Och den andra kraften, jag många omtalat om denna kraft redan, det är Maya, som gör att vi mäter, beräknar, värderar allt omkring oss. Må det vara miljoner ljusår, må det vara miljondelar av en millimeter, må det vara uppskattning eller kritik av en människa, vi mäter, beräknar, värderar och måttstocket. Det är vad vi kallar jag, helt felaktigt. Denna identifikation med kroppen och psyke. Är det nytta för oss eller är det inte nytta för oss? Det ligger bakom alla värderingar. Och jag tror jag har redan antytt det någon gång. Mellan dessa väldiga kraftfält av rent medvetande och skugga är en darrande gränslinje, så som vattnet vid stranden, vid sandstranden av ett hav är varje minut på ett annat ställe. Gränsen mellan vatten och land skjuts hit och dit, och till denna kraft av Gud tillhör denna stråle evighet inom oss, Atma. Han tillhör den eviga kraften av verkligt vara, ren insikt och glädje. Men den andra kraften, Maya, den mörka kraften, är helt i närheten och kan överskugga honom. Nu det är mycket intressant att titta i olika texter i Rigveda, i Upanishaderna, i Bhagavata Purana, hur ibland en strof lite förändras och får en helt ny belysning. I Bhagavata Purana upprepas mycket exakt första strofen, jag citerat, bara ett ord kommer till, sanskrit ordet yat richaya, nämligen det två fåglar har tagit sin boning i samma träd utan orsak, utan motiv, det är bara en lek. Så ser det ut från Gud. Nu har jag svarat på den första frågan, vem är jag? Jag har också redan svarat på den andra frågan, varför lider jag? Genom denna dåaktiga identifikation med något som jag inte är, att någon som är evig vet inte vad död är, vad sjukdom är, vad lidande är, tror min kropp lider. Och han ser ju inte bara jag, en omedelbar följd att man säger jag till något man inte är, är också att man säger mitt till något helt främmande. Och också allt vad jag bekallar med mitt är ju underkastat förgänglighet, och det är ett lidande, och man ser det splittra, det vissna, det dör. Det är grunden av vårt lidande. Och vad är nu målet? Målet är, man kan uttrycka det negativt, man kan uttrycka det positivt, man kan säga att bli av med denna förvillelse, att atmen kommer igen till sig själv, det är ett mål. Och det är målet av några yogavägar. Man kan också säga, alltså om jag uttrycker det igen, vad jag har berättat flera gånger, att bli fri från all okunnighet, allt lidande, fri från det ändlösa kretsloppet av födelse, död och återfödelse, det är ett mål, och det är målet på den stora yogavägen, jnana yoga, kunskapens yoga. Då söker man lyckan av denna fågel, av denna atma. Kanske får jag lov att berätta. Jag visste många år, mitt liv är spilt om jag inte en gång kommer till Indien. Och jag närmade och närmade mig till ett beslut, nu måste jag göra denna resa. Men jag visste inte, vart ska jag gå? Och i nyårsnatten från 37 till 38 var jag bodde i Tirol, men jag var till besök hos min mor. Och jag låg på golvet i mitt rum på magen och tittade på ett stort kartblad, och då såg jag denna stora halvön Indien med många hundratusen byar, många floder, många sjöar, många berg, många fjäll. Och jag var verkligen fylld av grämelse, för jag visste inte vart jag skulle gå. Jag kände inte den enda människa i detta land. Och när jag så ställde frågan, vad är mitt mål när jag gör denna resa, då föll min blick på en sjö med många, många vikar redan norr om den väldiga kammen av Himalaya. Ni vet att det största fjällkedja som finns på jorden, i ett indiskt klassiskt drama av Kalidasa, kallas Himalaya. Det är måttstocken med vilken Gud mäter jorden. Min blick föll på en sjö med många vikar, det lyste blått, och jag läste Manusarua sjö. och sjön låg vid foten av ett berg, berget Kailas. Och i detta ögonblick började alla kyrkklockor i Wien att tona lång tid, början av året 1938, som var ett ödesår för Österrike. Det var året då Österrike ockuperade sidan av Hitler. Och när jag läste Manusarovasjö, då mindes jag, det är en mycket helig plats. Det är helig för några hundra miljoner hinduer, helig för några hundra miljoner buddhister. Det är en sjö, om den sjön berättas, det läste jag sedan i Bhagavata Purana, Svanur, Hamsa, Svan. Det är en beteckning av den här Atma som gör den stora pilgrimsfärden från evigheten till förgängligheten, men ska igen komma tillbaka till evigheten. Och i denna svan, en svan lever också denna sjö, och det är denna inre ledare som är vän av varje Atma, och det leker med varandra i denna sjö, och det finns ingen hat och ingen förvirring i detta land. Denna sjö sökte jag, och nu visste jag, dit vill jag gå. I min bok Den glömda världen berättar jag också att jag verkligen några månader senare var på en pilgrimsfärd med min första lärare, en gammal brahman som jag mötte i Himalaya, till denna sjö Manusarova. Min lärare berättade att han hade som sanyasi, som asket, stigamunk, bott 8 år vid stranden av denna sjö, mycket högt uppe i fjällen. Men regntiden var så hård. Alla primitiva broar sköljdes ned i klyftorna. Flera pilgrimer dog, så hårt var pilgrimsfärden. Och min lärare sa det, vi måste vända om. Och när han såg hur bedrövad jag var, då sa han, det verkliga Manusarovasjö, det verkliga berget Kailas, det finns inte i Tibet, det finns inte i geografin, det finns i det innersta hjärtat. Och denna sjö, man kunde säga den heliga andes sjö, om man uttrycker det på kristet sätt, och detta berg Kailas, den måste du söka. Det var meningen med min resa till Indien. Och det är ännu, det har jag upptäckt senare, när jag satt i fånglägret. Då i fånglägret började jag att begripa vad verklig frihet är. Att man kan vandra helt obekymrat, utan pass över alla gränser på jorden, och är ändå inte fri. Man är slav av det egna lidelse, av alla dessa lust- och hattendenser som är följden av intryck av otaliga liv, otalig mycket lust och lidande förut. Och man kan vara fri som en fågel också på ett litet, litet ställe i ett barackläger bakom höga väggar av taggtråd. Och här lärde jag mig det verkliga livets mål, att vara delaktig av den verkliga gudomliga kärleken. Denna kärlek strålar ut från Gud så som solen strålar, helt oberoende om det är en molntäckt himmel eller en blå himmel, så strålar denna sol, så strålar denna kärlek av Gud oavbrutet ut. Och det enda vad vi måste göra, och den strålar till ett hjärta, till många hjärtan, att vi måste vara villiga att motta denna kärlek, och när den strålar tillbaka till sitt ursprung kallas det bhakti, eller tjänande kärlek till Gud. Det är inte någon kontemplation, det är inte något passiv, det är gärningar, men alla gärningar, också om jag sitter på ett kontor eller super en landsväg, alla dessa gärningar måste vara genomsyrat, måste dofta efter denna längtan, jag vill tjäna dig, jag vill glädja dig. Jag berättade flera gånger här i detta rum att varje religion i varje tidsålder är lämplig för en särskild tidsålder. Och jag sa det, i vår tidsålder, det finns flera profetier i vår mörka, stridfyllda tid, är den lämpliga formen av religion och filosofi att sjunga Guds namn. Och att sjunga Guds namn, det betyder enligt många utsagor i texterna att i det gudomliga namnet, som anses som ett med Gud och med all kraft av Gud, att detta namn kan skänka också all kraft och kan skänka det som vi alla har så förfärlig brist, verklig kärlek. Om man har fått en liten fläck av den där kärlek, då kan man älska människor också. När Gud vandrar som avatar på jorden, då blir han ibland en guru och lär olika vägar till honom själv. När Krishna vandrade på jorden undervisade han på slagfältet Kurukshetra sin lärjunge Arjuna i olika former av yoga. I en form av yoga som nu kallas Raja Yoga eller Patanjali Yoga. I olika former av pliktuppfyllelse eller Karma Yoga. I kunskapens yoga och i bhakti yoga. När Krishna enligt samtida källskrifter kom igen som den dolde avatara, den gyllene dolde avatara, nämligen Krishna Chaitanya, där den är guru som den är minister uppsökte och ställde de tre frågor. Han var också ibland en guru, men han lärde bara en enda form av yoga, hur man kan motta den högsta kärleken. Sanatana, det är den statsminister av Bengal, hade en yngre bror, två bröder, Rupa och Anupama. Också de kom till Chaitanya. Också Rupa Goswami, han var finansminister av den samma konung. Också han kastade bort sitt ämbete och blev en tiggarmunk. Och när de kom till Chaitanya, då hälsade de honom med en strof: Namo Maha Padanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Damne Namne Sura Tviye Nama. Det betyder tillbedjan Namo Mahapadanyaya, till den oändlig frikostige, som skänker med begeistring den högsta skatten som finns, nämligen verklig kärlek eller prema bhakti, som är Krishna, som nu kallas Krishna Chaitanya och som lyser som smält guld. Gaura Kvishe Namaha. Gaura betyder guld. Ett namn av Chaitanya är Gaura Anga, Gauranga, guld gestalt. Namo Maha Padanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurat Vishe Namaha. Och det är det, enligt många vänner av mig, det underbara i denna mörka tid, att en sådan god Guds uppenbarelse händer och att denna kärlek utgöts i mitten av allt mörka. Han lever inte längre. Han lämnade jorden, det vill säga han blev osynlig. Året 1533 efter Krishna. Men det berättas att alla dessa lekar, dessa lidas av Gud, kan ses även idag med ögat av den högsta kärleken. Denna kärlek kallas också Guds egen sekraft. Och dessutom kan denna kärlek också skänkas av Gud när han skänker oss kunskap om Guds namn. Får jag lov så sjunger jag igen dessa strofer om Guds namn som priser i början Krishna Chaitanya. Hari bol, hari bol, hari bol bhaire, hari namaine chegauranga nitaire, modar dukkha dekire, modar dukkha dekire, hari nama bina jiva rono donno naire, hari nama shuto holo jagaima daire, bora papi chilare, bora papi chilare. Schon Guds Namen, schon Guds Namen, schon Guds Namen, o mein Bruder. Guds Namen hatte tagit ne til jorden, Chaitanya, wo hans hjälpare, Nityananda. Vårt lidande, nämligen vårt lidande av kärlekslöshet, hade sett. Utom Guds namn, nämligen Guds namn som är ett med Gud, finns det ingen rikedom på jorden. Genom Guds namn blev två stora förbrytare helgon. Den är hänvisning på dessa drinkare och kvinnokändare och rövare och mördare, Chagai och Madai, som fick lyssna när det sjöngs Guds namn. Har ni tålamod, får jag fortsätta att sjunga. Mitche maya botohoye jivan kataire, om yamma bolare, om yamma bolare, ashar boshe gure gure arkota chaire, nirushesh nirashesha naire. Nej, det var fel. Asha shesha naire. Bunden av Maya har jag tillbrakt mitt liv. Jag själv säger det. Med hopp och begär, staplande hit och staplande dit, vart ska jag gå? Det finns ju ingen ände av Maya. Hori bolle te obai ashar mukke chaire, niroshotto sukare, niroshotto sukare, bhoga mukha bhanchachari horinama gaire, shutoshotto hoire. Shungetsnam, 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 o min bror. O vänt bort ditt ansikte från alla hopp och begär angående Maya. Kasta bort begär efter njutning. Kasta bort begär efter befrielse även. Och sjung Guds namn. Och då ska du upptäcka vem du är. Verkligt vara. Nämligen en atma som kan säga: jag är atma och jag tillhör Gud. Och det som förbinder mig med Gud är denna kärlek som strålar ut från Gud till min atma och strålar tillbaka till honom. Ska jag sjunga något av guruhymnen också? Samsara dava nalalir haloka tranaya karunya gana ganatvam praptasya kalyana gunarnavasya vande kuro shri charanaravindam. Ni vet, då prisas Gud hon, att han förmår att rädda oss, det vill säga att släcka den här vilt flammande skogsevd av våra egna begär som bränner oss sedan otaliga liv. Nu sjunger jag en strof som ni inte känner till, den andra strofen. Då prisas Gud hon, att han står i denna urgamla traditionsföljden som börjar med Gud själv, går till sin första lärjunge, skaparen av himmel och jord, eller Brahma, går slutligen till Chaitanya. Också han sökte en guru, han infogade sig i denna traditionsföljd. Mahaprabhu kirtanan ritya gita Vaditra madhyan manaso rasena Romancha kampashru karanga bajo Vande guro shri charanara vindam. Du prisas guru, att han står i denna traditionsfält vars största gestalt är Krishna Chaitanya. Han kallas här Mahaprabhu, den store herre, och att han förmår att lyssna till denna sång som går ut från Chaitanya och hans lärjunga, till denna musik, till denna dans, och är så gripen att hans ansikte är strömmat av tårar, att hans hår reser sig och hans knä darrar. Det är tecken att den här kraft av kärlek, prem bhakti, har gripet så starkt in i oss att det, om det griper våra ben så börjar vi att dansa, om det griper våra strupar då börjar vi att sjunga. Jag har ju redan nämnt att verkligen bedja, att verkligen sjunga kan man inte med människokraft. Det går bara om något av den gudomliga kraften av kärlek kommer in i oss, och hon förmår att sjunga, hon förmår att bedja, hon förmår att dansa. Jag sjunger kanske en strof till. Shri Radhika Madhava Yora Para Madhurya Lila Gunaru Panam nam pratikshana svadana lolu pasya vande guru shri charanara vindam. Du prisas guru, att han är ivrig, att han längtar i varje ögonblick att lyssna, att delta i denna uppenbarelse av Radha och Krishna, Guds kraft av kärlek och Gud själv som leker med varandra. Lyssna till hans namn, lyssna till hans, när hans egenskaper beskrivs, lyssna till hans lek. Vande guru shri charanara vindam. Om jag får lov sjunger jag till slut den åttonde strofen. Yasya prasadan Bhagavat prasado Yasya prasadan Nagati kutopi Diyam stuvyam stasya Yashastri sandhyam Vande guru shri charanara vindam. I flödet av hans nåd flyter den gudomliga nåden, och utan hans, nämligen guruns nåd, var finns någon tillflykt? Därför ska han prisas i dessa bönetimmar, då världen av tid och rum är mera transparent, morgon, middag och kväll. Vande guru shri charanara vindam. Namaste.